Den här podden om global hälsa spelades in den 16 februari. Det är ett ämne vi tänkt återkomma till här i podden. Sedan dess har Ukraina invaderats av ryska styrkor. Fruktansvärda scener har utspelats när civila bombas. 2 miljoner människor har nu flytt landet på 2 veckor. Det är den största flyktingströmmen i Europa sedan andra världskriget. Och just nu kan du hjälpa till. FNs flyktingorgan UNHCR har världens mandat att stötta flyktingar. Kvinnor, barn, gamla, sköra, ja alla som är på flykt. Jag sitter i Sverige för UNHCRs styrelse och vill nu be dig om att stödja UNHCR att hjälpa de ukrainare som flyr sönderbombade hem, död och lidande. Dina pengar, ja de går till tak över huvudet, värme, vatten, mat och mänskligt stöd. Swish-kontot är 123-129-5021. Tack för ditt stöd för Ukrainas folk och UNHCRs arbete.
Att vi inte bara ska liksom boxa in oss i vår egen lilla hälsovärld, utan kunna öppna dörrar, få perspektiv.
Idag ska vi alltså dels be oss till Kenya, där jag besökt ett sjukhus.
She's 14 years.
14 years.
Yeah. She's from a rescue center.
From a rescue center.
Yeah.
Is a girl or a boy?
This is a girl.
A girl, she is pretty.
Thank you.
Och sen kommer vi ha chefen för Sverige för UNHCR.
Den desperation som vi har kunnat bevittna och att man kan föreställa sig själv hur det skulle vara att ens land tas över av några som inte kommer vilja att man fortsätter det liv som man lever.
Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Sveriges största podd om hälsa som vill stödja dig och alla människor till bästa hälsa. Maria Borelius heter jag, vetenskapsjournalist och författare. Och idag kommer vi att lämna vår tillvaro där vi trots allt har så mycket medförsbacke när det gäller vård, mat, tak över huvudet. Eller hur, Karina?
Ja, verkligen. Trots att vi också kan drabbas såklart av svår sjukdom som jag själv har sett i min egen familj, så hade ju samma sjukdom i ett utvecklingsland kanske inte ens blivit diagnostiserad. Och än mindre hade man fått rätt vård. Jag heter Karina Lundstedt och är poddens producent och förläggare, och idag blir det ett lite annorlunda avsnitt. Vi ska ge oss ut i världen och titta på alla de som kämpar med fattigdom, flykt och hälsoutmaningar. Du har varit i Kenya, Maria.
Ja, det har jag varit, och det är ju, man säger Afrika, men det är väldigt slarvigt eftersom det är så stor kontinent och finns så stora olikheter. Och det är ju fantastiskt att komma dit, och jag har varit i 10-11 länder i Afrika, så jag har verkligen inte sett hela. Men det som människor där kämpar med, alltså de är så smarta och så hårt kämpande och brottas mot så enorma utmaningar hela tiden. Så liksom det öppnar ju ens hjärta. Det är ju inte som att åka till Mallorca, om jag säger så. Samtidigt otroligt vackert. Samtidigt en liksom väldigt, man knyter till marken, till människorna. Det känns så här evolutionärt. Vi hör ihop. Vi kommer därifrån. Det är någonting. Så att jag har ju jobbat en del där. Jag jobbade den här gången också.
Under flera år reste du mycket till
Afrika.
Ja,
jag reste mycket. Jag jobbade med mikrofinans. Ja. Så det gjorde att jag var mycket i både Indien och i olika delar av Afrika. Så jag har varit i Sierra Leone och Swaziland och Ghana och Kenya och liksom Sydafrika och mängder av de här olika länderna.
Jag har också rest lite med Läkarmissionen och gjort reportage för några år sedan. Och då hade jag med mina söner på varsin resa.
Ja.
En gång till Uganda och Sydafrika, och en gång var det bara till Sydafrika, där vi besökte olika projekt. Otroligt lärorikt. Alltså jag skulle säga att det var life changing både för mig och mina barn.
Ja.
Att kunna bidra på något sätt som vi gjorde då.
Nej, men det blir ju det, och det blir ju liksom när man stöter på, som jag gjorde i Sierra Leone, omskurna kvinnor som bara alltså måste sprättas upp varje gång ska föda barn. Där stötte jag också på sådana som hade blivit så här amputerade bara för skojs skull av barnsoldater och få gå hela livet utan händer, bara med den enorma bitterhet. Alltså det är så mycket grejer och utmaningar dessa människor har. Jag, Magda Gad i Expressen har en fantastisk serie nu om Kongo, och det är övervåld som många kvinnor, så det är sexuellt våld, det är fattigdom, det är förtryck, jag menar. Men samtidigt så finns mycket hopp där också, så man måste stödja de krafterna som bygger framåt, och det finns så mycket smarta, välvilliga, hårt arbetande människor på plats som ju behöver vårt stöd på alla möjliga sätt vi kan genom. Eller hur? Tänkte du det också? Som du åker med Läkarmissionen?
Ja, nej, jag vill jättegärna resa med dem eller med någon annan organisation igen. Eller ja, ha möjligheten att åka själv för att få en större blick och förståelse. Och det vi också önskar med den här podden och det här programmet. Att vi inte bara ska liksom boxa in oss i vår egen lilla hälsovärld. Utan kunna öppna dörrar, få perspektiv som gör att vi kanske inte behöver liksom se på varenda krämpa på exakt samma sätt, utan att vi kan vända och vrida på det och ja, förhoppningsvis kanske också kunna hjälpa till på något sätt i det stora.
Och tänka över, jag menar till exempel om vi, att vi kan gå och få med livmoderhalscancer diagnostiserad och liksom vara tacksam för de här testerna som tas på oss, mammografi. Ja. Där jag var till exempel så fanns det väldigt få patologer som alltså kan titta på cellförändringar, så att man får inte ens en diagnos och hinner bara dö i någon kö. Så att fundera över vad som funkar bra hos oss och lära oss av det också och vara tacksam för det och att jobba för att fler människor på jorden ska ha rätt till bra vård, tycker jag är spännande.
Verkligen.
Men idag ska vi alltså dels be oss till Kenya, där jag besökt ett sjukhus och fick se väldigt oväntade och jobbiga saker. Och sen kommer vi ha chefen för Sverige för UNHCR hos
oss. Så, spännande.
Ja. UNHCR är ju FNs flyktingorgan. Och det är ju en situation när människor är på flykt. Då är ju hälsoproblematik något oerhört utsatt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal, och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer, och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott, som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i 3 varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se. Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Ja, vi ska till Kenya nu alltså och möta hälsovården i en avlägsen region, Kwale, kustregionen söder om Mombasa, in till gränsen till Tanzania. Och här bor ungefär 650 000 människor i Kenias mest södra kustregion. Här finns skogsklädda berg, lågland med lågskaligt jordbruk och en lång vit strand, Dinai Beach, med ett kraftfullt rev som fångar in Indiska oceanen och dämpar det dånande vattenbruset, skapar en lagun för stora mängder fisk. Så här lever man på fiske längs stranden, småskaligt jordbruk och handel längs den stora vägen med dånande lastbilar som går söderut mot Tanzania. Och här har jag varit i några veckor för att jobba med nästa bok och göra research bland annat om hälsosituationen. I regionen finns ett sjukhus som heter Kinondo Kweto Clinic som i stort byggts upp av svenska donationer och drivs ihop med lokala krafter. Och hit begav jag mig för att få en bild av hälsoutmaningarna. Och då hade jag väntat mig att få lära mer om malaria, covid, mödra- och barnavård och tuberkulos och så vidare. Men som alltid i Afrika så händer det svåra och oväntade saker. Och den här resan får en oväntad utgång när vi kommer att stöta på en flicka som har blivit våldtagen och får förlossningskomplikationer. Men om det vet jag ännu ingenting när jag möter min chaufför för dagen.
Hi, what's your name?
My name is Andrew and I'm a driver for the day. Driver. And we're proceeding to Kinondo Clinic.
Kinondo Clinic, yeah. Wonderful. We got a great car here, it's a Jeep. You could go into the jungle with that.
Yeah, right. This does safaris and many others, like transfers and so on.
Yeah.
Yeah.
Okay, let's go.
Where? Right.
Nu har jag hamnat i en Jeep här som ser ut som en djungeljeep. Vägarna här är ganska ojämna. Infrastrukturen ligger efter. Och det är därför också som den här regionen som består av 600 000 människor inte har haft sjukhus fram till för en 10-15 år sedan när en svensk familj som driver hotell här nere på kusten beslöt sig för att göra någonting åt läget. Och det är dit vi ska nu, Kinondo Kweto Clinic, som varje år har 130 000 sjukhusbesök och där nästan 2 000 barn föds varje år. Och nu passerar vi förbi den lokala skolan. Vi är bara tvungna att stanna och hälsa lite på barnen. De är så himla gulliga. De har allihopa kommit från de här ganska fattiga miljöerna. Och de har en skola här. De har lila och gula skoluniformer. Jag tänkte bara gå ut och säga hej till barnen. För det är ju de handlar om. Hi kids! Hi! Hi! What's your name?
My name is Abby.
Abby! And who are you? What's your name? Abby! Oh god, I got the whole skat. Nu har jag en hel skara med helt underbara barn. Hey! Hey guys! Hi my friend! Hi my friend! Alla vill hälsa, skaka händerna. Oh, hi guys! Hi guys! Hi! Hey, 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 hey! Det är varmt, 32 grader, fuktigt. Ja, jag åker här under vackra jacaranda-träd med mimosa-liknande blad som ger en fantastisk skugga. Och ute på vägarna här i Afrika, då kan man se nästan vad som helst. Apor. Både de mindre vervet monkeys, som är ganska busiga. Man kan se de lite större aporna, babianer. Och nu svänger vi av rätt in i buskagen här. Förbi en lokal liten coffee shop. Och det är inte mer än ett litet ruckel kan man säga, men där sitter man och får en kaffe på vägen till jobbet på morgonen, kaffe och lite mango. Och vad man ser överallt i Kenya, det är ju folk som vandrar. Man vandrar och vandrar och vandrar, för det finns inga lokala transporter. Och nu börjar det bli väldigt buckliga vägar här. Och det finns ju naturligtvis en massa problem. Fattigdomen är enorm. Huvuddelen av befolkningen här nere vid kusten i Kenya, där man pratar swahili, är muslimer. Vilket är ett minne från den arabiska kolonisationen som har varit här längs kusten. Där man också i forna tider har sålt slavar, framförallt till arabvärlden. Det här gör att 10% av kvinnorna beräknar man ungefär, det här pratar man inte så himla mycket om. Nu blir vägen lite bättre här. 10% av kvinnorna här är omskurna och det ställer till naturligtvis sina helt egna hälsoutmaningar. Och det ska vi snart höra lite mer om, för nu ska vi träffa Harrison som är chef för sjukhuset. Hey Harrison, nice to meet you again. Fist bump. Fist bump. How are you?
I'm fine. How are you?
Yeah, very well. Very well.
Long time. Long time.
Yeah, and lots have happened here at the clinic.
Yes, and we are happy that we are continuing the good work. Last year, after COVID, we thought we will have it rough, but now I think things are turning up the best to the best.
They can,
yes.
And we're standing here at the entry gate in this airy, nice clinic, beautiful clinic.
Yes.
People who are waiting here, what? Why have they usually come? Could you give some examples?
Well, definitely they are coming for services. We are offering so many services now, and we are here, and there's a little bit more than expected patients because the county healthcare workers are on strike. So most of the patients are coming to seek services here.
Ja, kliniken servar i vanliga fall ungefär 120 000 personer årligen och här föds strax under 2 000 barn varje år. Folk söker för diabetes, malaria, lunginfektioner som lunginflammation.
Just to make you understand, the consumers of our services mostly are 80% women.
80%
women. Either they are coming to for their children or themselves coming to seek services to this facility.
Yeah.
That's why around here we have a whole area, this wing, just dedicated for the women.
And here it says Mama Ida on top. Is this for new mothers or women in here?
No, Mama Ida is just named after the donors. It's Ida's mother.
Yeah.
So we have Mama Lena, Mama Ida and others.
Den här kliniken är alltså startad av en svensk familj, familjen Andersson, som driver hotellet Kinondo Queto i närheten. De tog initiativet och har samlat in driftsmedel sen från många svenska donatorer och det har senare kompletterats med medel från det offentliga i Kenya. Och just nu pågår en mödravårdsklass där stort fokus läggs vid HIV. Och nu kommer vi till förlossningsavdelningen.
Now since the yesterday and the day before we have very many mothers who have delivered. We have almost 6 deliveries every day. And the challenging bit is that we only have 2 delivery beds. That's the most challenging part.
Yes.
Yeah, fine. And most of the mothers now are sleeping tired from the very
birth.
Yeah, I think they have a delivery now. So.
A delivery is going on.
Yes,
here,
a delivery is
I
going
hear
on.
No screaming. No women here are very brave.
Yeah, they are brave. I can say very brave. But yes, there will be screaming anytime soon. But most likely, there's a way of calming them. And what we've been doing here is allowing, in very many parts of this country, especially in Africa, men do not come into the delivery room.
No, there are no men here.
No men. But, so to make the mother comfortable during delivery, you have to have like a support system, and we have the traditional midwives who are coming from home, and they are there as birth companions for these mothers, and that's how they are calm and they have that they're not scared because someone who is from home is with them
they
in the process.
They bring somebody who's a friend, but also traditional midwife.
Yes.
Modern midwife here too.
Yeah. Modern midwife is the nurse. Mm. So the nurse, the nurse midwife works hand in hand with the traditional birth attendant or the traditional midwife.
Yeah.
So that comforts. And it's because in Kenya we have like 42 tribes or languages. So nurses sometimes we pick, they do not understand the local dialect or the local language. So if communication, a mother comes and is in labor, maybe she doesn't want to speak Swahili or English, then she will speak in her own mother tongue, which maybe the nurse does not understand. So that is the traditional birth attendant is a bridge in terms of language barriers.
Excellent.
Ja, nu är vi på väg från förlossningsrummet där det pågår en förlossning nu. Där kunde vi inte komma in förstås. Och vi är på väg in till kirurgavdelningen. The theater, here, sterile. Everything in blue and white.
Yes, this is the surgical operating room. And we are having a case just shortly. There's the nurse in charge here. She will just tell us what kind of surgery.
Hello. What's your name?
My name is Janet Mrima.
Yeah, and you are a surgical nurse?
Yes.
Yes.
Perioperative nurse. So I'm supposed to be here. We are waiting for a case from maternity, a cesarean section to be done.
It's a delivery that is not proceeding, so you need to do a cesarean.
Yes.
And when are you going to do it?
In the next 10 to 15 minutes, the patient should be here, so that we'll have started.
Yeah.
Yes.
Okay. So how long has the delivery been going on?
They have just informed us that the case has been in maternity labor ward. So we are now continuing to prepare as we wait for them to bring the patient now. Yes.
And I wish you all the best for
Thank
a little
you.
New life to come
Thank
safely.
You. Thank you.
Wonderful. Thank you.
Ja, det är nu jag börjar förstå att någonting håller på att gå på tok här. Och jag får prata med läkaren som ska göra kejsarsnittet.
So how old is the patient that is coming for the cesarean?
She's 14 years.
14 years?
Yeah. She's from a rescue center.
From a rescue center?
Yeah.
So do you know who the father is? Or?
She was raped by someone they know.
She was raped by someone and now the baby won't come out?
Yeah.
Because she's too tiny.
She's still very young and the baby is a bit big for her pelvis. The baby is big for her pelvis. So she requires the surgery immediately. Because she's already fully dilated.
Yeah. Go save that girl. That's what I'm saying to you. Yeah. And the baby.
Yeah, sure.
Ja, det framgår alltså att det finns en flicka här vars namn vi inte känner. Vet inte var hon bor, men vi får däremot höra att hon är våldtagen av pappans arbetskamrat. Hon är för outvecklad och trång över bäckenet för att kunna föda fram barnet. Och det är därför hon behöver ett kejsarsnitt. I korridoren så hittar jag en tysk hjälparbetare från ett lokalt räddningscenter, Rescue Center, som kommit in med flickan på morgonen. Hon berättar att hon har blivit utslängd av sina föräldrar från hemmet när de upptäckte att hon var gravid. På oklara grunder verkar hon heller inte gå i skolan längre. Och när polisen har hittat den här flickan och tagit henne till ett räddningscenter. Och det är det här räddningscentrets personal som hjälpt flickan på morgonen när verkarna dragit igång.
So you have come in with a girl. You work for the rescue center where she is.
Yeah.
What has happened to her?
She was defiled by a working maid from his father. When they know that she's pregnant, they throw her away.
Yeah. So now they threw her out because his friend had raped her.
Her family threw her away because the baby's very expensive, you know? It's very expensive to feed one more human.
Yeah.
That's why they disowned her.
Was this girl in school?
Yeah. I think she was in the seventh grade.
Yeah.
So she came to you because she had nowhere else to go with her
She came with the policy.
The police, the Kenyan police.
I think.
Okay.
Yeah, it's often like this. Mm.
Yeah.
It's often like this that the policemen bring us girls.
Mm-hmm.
Yeah. And now she's too young to deliver a baby. So that's why they have to operate her.
Yeah, she's too young.
She's
the body is not
too young, too small, too.
The bones.
Yeah, she's
bones.
Like a teenager. Yeah. She's not a woman.
Yeah,
you know. Yeah. That's why they have to cut her.
Mm.
Yeah.
So you have come with her to help her, and you will stay here.
Sure.
She has the baby.
Yeah, sure. Good. We will stay until she's done.
Yeah.
And then we take her home and we take care of her.
Yeah.
And we.
Excellent. And what is the name of your charity?
Africa Child.
Africa Child.
Yeah. It's very close from here.
Yeah, beautiful work. Beautiful work.
Yeah, it's very important.
Yes.
It's a rescue center for teenage moms, and there is no else rescue center. You know, it's the only rescue center for teenager moms.
Yeah, yeah.
Here, so they come from far away, the girls, because here is the place. Yeah.
Okay.
And we make like some activities with them.
Yeah. It's very good.
Yeah, very good.
Okay, you watch over her today.
Yeah, sure. I will take care of her.
Send her our best wishes. Yeah,
sure, I will.
Okay. And what happens after delivery and do you check legal proceedings? If do you sometimes have your lawyers and just get some justice for this girl?
Yeah, we
do you do that?
We put her back to the African Child Village.
Ja, det pågår alltså diskussioner nu om hur flickan ska få rättvisa mot våldtäktsmannen. Det kan vara snårigt eftersom ärendena ofta hänvisas till lokala hövdingar för den stam man tillhör. I Kenya är fortfarande stam oerhört viktigt. Som ett exempel, man röstar gärna på sin stamkandidat i parlamentet. Stammarna kan prata egna språk och har ibland väldigt olika kultur. Och vad man berättar för mig här på sjukhuset är att om stammens hövding säger att våldtäkten inte har ägt rum så är det svårt att driva våldtäkten som en rättsfråga. Det slutar i ett ingenting. Ja, inte för den våldtagna flickan förstås. Där blir våldtäkten, och speciellt om den slutar en graviditet, naturligtvis livsförändrande. Den här historien lämnar på många sätt djupa spår, och jag börjar förstå att den här flickan är bara en av många. Utan röst och rättigheter och utan stöd av en rimlig vuxenvärld. Och som blir fångad i en gammaldags stamkultur som ser ibland mellan fingrarna när det gäller våldtäkt. Det är lätt att bli fast i en hopplöshet. Men det är också viktigt att se det positiva som sker. Att kliniken faktiskt hjälper henne med hennes snitt. Att hon får förstklassig medicinsk vård av välutbildad personal, barnmorskor, läkare, anestesiologer. Och att folk här på sjukhuset och i den här välgörenhetsorganisationen inom polisen faktiskt verkar ha brytt sig. Och att kliniken satsar på avancerad kvinnovård. I en region där man förr knappt kunde få cancerdiagnostik eftersom antalet patologer är så lågt. Den här kliniken tar nu stora steg och har inlett ett samarbete för att underlätta diagnostiken av livmoderscancer. Och det är forskare från Sverige och Finland, från Karolinska institutet, Uppsala universitet, som utvecklat algoritmer för avancerad bilddiagnostik av livmoderscancer. Jag får komma in till laboratoriet där man studerar lilafärgade bilder av celler som kommer från livmoderhalssekret. Och här gäller det nu att finna cancerceller bland alla friska.
So now we start seeing some
images.
Digital images, yeah. Smears of from women with suspected cervical cancer. Okay, we start getting the pictures.
Yeah, there's only around 777 images.
And this is from one woman or several women?
No, from several women.
Several women.
Several. All these are different clans. 1, 2, 3, they're different clans, yeah. Then we have like this number that were positive.
She is positive, so she has a cervical cancer diagnosed.
Presumptive diagnosis. Yeah. Yeah.
So we get a purple picture where we are starting to look at the cells, and when we go closer, we can start seeing that some of them look different. How do they look different?
Well, you see that the cells here that have been marked by the software that we is developed, they appear to have larger nucleus than the cytoplasm in the cells. Like you can see this cell here.
Yeah.
The nucleus appears very,
very big
compared
enlarged.
To the other cells enlarged.
Yeah. It's like a dark purple blob.
Yes, exactly.
Ja, de sjuka cellerna tycks utmärkas av att cellkärnan liksom sväller, blir väldigt stor och tycks sluka upp cytoplasman, alltså området kring cellkärnan. Så inne i kameran finns en AI-komponent som lär sig utskilja cancerogena celler bland de friska. allt för att också kvinnorna här nere ska kunna få en tidig cancerdiagnostik så småningom, som ju är så viktig för att sätta in behandling i tid. Det här är väldigt avancerad forskning mellan Sverige och Kenya som pågår just nu. Så det jag ser är en blandning av lidande, fattigdom, sjukdom, men också framsteg, engagemang, kunskap, passion och ny teknik på den här fina kliniken, Kinondo Kueto Clinic. Och till slut är det ändå människorna som är i centrum. Och där är vi på många sätt så lika. Och när jag får gå in på salen för de nyförlösta så känns det precis som att träffa en nybliven mamma i Sverige. Samma trötthet, varma närhet till barnet och en känsla av att det ofattbara har skett. En liten ny människa har kommit till jorden.
Is a girl or a boy?
This is a girl.
A girl, she is pretty.
Thank you.
How old is she?
Two days.
Yes. How has everything gone for you?
So far, so good.
So far, so good.
Yeah.
Is it your first child?
No, this is the second.
Second. So you are an expert now.
Not really. It's never an expert in this thing. It's painful,
it's painful. Yeah. I have four.
What?
Yeah, four.
Wow. Congratulations.
Yeah.
Was it? No, you're expert. You're expert.
Congratulations. Does she have a name yet?
Yes. The baby's name is Esther.
Esther?
Yeah.
Oh, wonderful. Yes.
I named her after my mother.
After your mother. Beautiful. Yes. Welcome, Esther. You are beautiful. Mm-hmm. She's very peaceful now, sleeping.
I hope so. Yeah. She has only a slight small problem with the stomach, but she'll be okay, I hope so.
I will be okay.
Yes. You. Say hi. And.
Cool, Esther, you're going to be a winner.
Åsa Widell, välkommen.
Tack.
Du är chef för Sverige för UNHCR. Och UNHCR är ett jättestort FN-organ som inte är så känt i Sverige. Vem är det ni hjälper?
UNHCR är ju FNs flyktingorgan som har FNs uppdrag, världens uppdrag kan man säga, att skydda och hjälpa alla flyktingar så länge som de befinner sig på flykt. Idag finns ungefär 85 miljoner människor i världen som har tvingats på flykt. Så det saknas inte uppgifter.
Mm. Och det här speciella mandatet som ni har från FN, vad innebär det?
Det är ett hårt mandat som innebär att UNHCR måste hjälpa och skydda alla flyktingar så länge som de befinner sig på flykt. Det betyder att UNHCR inte kan jobba projektbaserat som många andra organisationer som kan till exempel be om pengar till ett projekt och så jobbar man så länge pengarna räcker. UNHCR får aldrig lämna någon flykting i sticket och måste stanna så länge som de förblir flyktingar. Och det är ju svårt att säga någon exakt genomsnittlig tid för det, men en siffra som brukar nämnas är ungefär 17 år som en flykting idag i genomsnitt förblir flykting. Så UNHCRs arbete och mandat innebär allt från att vara med i den inledande katastrofen, att vara på plats direkt när något händer, och sen att stanna. Och då handlar det om så många aspekter för att försöka underlätta för ett så värdigt liv som möjligt för flyktingar. Det är allt från utbildning, hälsovård, tak över huvudet, juridisk hjälp, försörjning och inte minst miljöåtgärder skulle jag säga. För att ofta när många människor flyr på kort tid till en plats så är ju den platsen inte speciellt väl lämpad egentligen för att ta hand om många människor. Så det kan bli fråga om avskogning, för man måste hugga ner. Människor hugger ner för att få ved, vattendrag kan bli förorenade och så vidare. Så UNHCR jobbar också mycket med miljö. Räddande och preventiva åtgärder.
Vilka är de stora områdena idag i världen där det finns mycket flyktingar?
UNHCR finns på plats i ungefär 136 länder och platser just nu. Så att det finns så många fler än de som vi har talas om. Men de allra största flyktingsituationerna, det är ju fortfarande Syrien. Det är Venezuela, det är Afghanistan, Sydsudan och Myanmar.
Det är ju intressant att notera att nästan alla de här flyktingarna flyr från auktoritära och ganska tuffa regimer.
Mm.
Så det är det, människor måste liksom skydda sig för sin egen regering nästan, så att säga. Och du, jag skulle vilja gå in lite mer på hur ni jobbar, men för det första ska jag säga ni. Jag ska egentligen säga vi, för jag sitter ju i styrelsen där du, jag vill bara tala om det så att det är klart. Men du har ju kommit från medievärlden, Åsa, och du och jag lärde känna varandra för länge sedan på Dagens Industri. Du har sedan varit högchef på Dagens Nyheter, på TV4. Den här svängningen från medievärlden in i det här liksom med världen som uppdrag och det stora utsatthet som du möter. Vad har du tänkt om det här i ditt liv?
Ja, framförallt så i början så tänkte jag ju hur lite jag visste. Hur lite jag kunde om de här frågorna. Och det finns en stor okunskap i Sverige som ju är det land där jag jobbar. Och där vi har ju uppdrag att sprida kunskap om engagemang för situationen för människor på flykt. Så det är ett viktigt uppdrag. Men det kan ju vara överväldigande att jobba med de här frågorna. För att det är en mycket svår situation i världen. Och det är klart att när man träffar människor så är det ju väldigt berörande. Att till exempel så mötte jag en kvinna i Istanbul som hade flytt från Afghanistan tillsammans med sin man och 4 barn. Och när de kom till Turkiet så lämnade mannen familjen. Och hon var ensam där i Istanbul, en storstad, ganska dyr storstad. Och hon måste klara sig och sina barn på 120 lira i månaden per person. Det är ungefär 120 kronor i en storstad. Hon berättade om sin 9-åriga pojke som var stor som en 5-åring för att han lider av undernäring. Och det är väldigt, väldigt berörande. Men det är också berörande att höra förstås, ska vi säga, strukturella fakta om hur det ser ut i världen. Och om alla glömda flyktingsituationer som finns. Som där medias strålkastarljus har slocknat för länge sedan. Eller kanske blinkar till någon gång glimtvis. Men som Centralafrikanska republiken eller Demokratiska republiken Kongo. Som ju, det namnet är ju lite av en ironi. Det tycker nog många av de kvinnor som drabbas av sexuella övergrepp. Och annat våld i det landet. De här situationerna är väldigt, väldigt underfinansierade för UNHCR och det är mycket svåra villkor i de länderna och det ingen vet om det.
Det jag kan ibland känna när jag har lyssnat på debatten i Sverige om flyktingar, den är liksom väldigt begränsad till Sverige. Det är som att det här är ju en så liten fråga i Sverige egentligen i relation till hur stort det är ute i världen. Och UNHCRs mandat är ju så att säga det som sker ute i världen. Vilka områden i världen har det tuffast just nu? Var är det, bland alla kriser, var är det mest kris?
Afghanistan har precis gått om Jemen och klassas nu som världens värsta humanitära katastrof. Och det beror ju inte på att det har blivit bättre i Jemen. Så Afghanistan är absolut en jättesvår situation. Akut verkligen. Venezuela är också märkligt okänt i Sverige. Mm. 6 miljoner människor har flytt från Venezuela de senaste åren. Det är
hungersnöden i Venezuela. Regeringen har skapat en hungersnöd, fattigdom.
Förtryck. Det finns inte sjukvård, det finns inte mediciner. Ingenting finns i Venezuela. Syrien som pågår, som går in på sitt 12:e år nu. Där över 13 miljoner människor har tvingats på flykt. Ungefär hälften är kvar i det egna landet. Vilket inte på något sätt är en bättre situation. Det är ofta ännu värre. De har ofta flytt många gånger, kanske 10-15 gånger från olika stridigheter. Så ja, det finns så många svåra situationer. En annan som är väldigt ganska okänd är Sahelområdet som ligger mellan Sahara och, ska vi säga, den mer bördigare delen av Afrika, lite längre söderut.
Mm.
Här ökar antalet människor på flykt både mellan länderna men också i det egna landet väldigt fort, snabbast i världen just nu. Och det är ju människor som flyr både från olika typer av våld, jihadistiskt våld inte minst, men också så är de väldigt utsatta för klimatförändringar och flyr undan torka.
Mm. Och Sverige har ju haft trupp nere i Mali ganska länge som en del av FN och EU-arbetet där nere just att motverka det här islamistiska våldet. Men jag tänkte vi bara skulle gå tillbaka till Afghanistan, därför att jag tror för många människor så bränner de här bilderna på näthinnan, det vi såg från talibanernas maktövertagande. Vi var många som blev berörda av den här kvinnan som lämnade ifrån sig sin lilla bebis till några amerikanska soldater. Det var liksom, ta mitt barn till ett nytt liv. Ni kan inte ta mig, men att stå och lämna sitt eget barn till en soldat som bara ska åka med ett flygplan bara någon annanstans, det är ju ett mått på en desperation och en utsatthet som är helt obeskrivlig, skulle jag vilja säga. Så min fråga blir ju då, hur kan UNHCR ens arbeta i den typen av klimat? Liksom, hur får man till det?
UNHCR har ju funnits i många decennier i Afghanistan och även arbetat under talibanernas tidigare period vid makten. Det går tack vare att UNHCR har åtnjutit respekt som en helt opolitisk, renodlat humanitär organisation som arbetar direkt med människors hjälp och människors behov av hjälp. Det, därmed inte sagt att det är lätt, men UNHCR finns på plats och har funnits genom hela den nu pågående katastrofen och når hela landet. Det finns svårigheter. Det finns till exempel svårigheter för kvinnlig personal. För att på många ställen i landet så kan de ju inte. De får inte gå ut själva. De måste klä sig på ett speciellt sätt. Och det är också ett problem. För då blir det mycket svårare att nå hjälp av behövande kvinnor. För de får ju inte heller träffa okända män. Så det är en svårighet. Men UNHCR har trappat upp insatser i Afghanistan och ökat personal där.
Mm.
Men det är svårt, förstås.
Och ni fick också ett jättestort stöd från svenska folket, har ni fått, just kring Afghanistan-situationen. Vad är det, tror du, som har gjort att så många människor har valt och velat gå in och bli givare just kopplat till Afghanistan? Vad tänker du, vad är det som har berört oss lite extra i den här situationen?
Dels är det ju, som du säger, den desperation som vi har kunnat bevittna och att man kan föreställa sig själv hur det skulle vara att ens land tas över av några som, särskilt för kvinnor då, inte, några som inte kommer vilja att man fortsätter det liv som man lever. Det är också väldigt tydligt, vilket ju är lite intressant med tanke på min bakgrund. Jag ser ju väldigt tydligt hur medias uppmärksamhet hjälper oss att få uppmärksamhet på en situation. När alla i Sverige kunde se de här hemska bilderna från flygplatsen och så då ville man hjälpa till. Och skänkte pengar fantastiskt mycket.
Till exempel Magda Gad i Expressen, tycker jag själv, har gjort ett fantastiskt jobb med att lyfta fram kvinnors situation i Afghanistan och nu i delar av Afrika. Så det hjälper, menar du, till att liksom skapa ett stöd?
Det hjälper att mobilisera en vilja, att själv vilja hjälpa till. Man behöver se vad som händer. Och det är därför det är så frustrerande också att tänka på alla de andra platserna som aldrig skildras.
Mm, jag förstår det. Och det är väl också därför att det är så svårt att föreställa sig. Vi har ju tidigare här idag hört lite grann om situationen för många kvinnor i Kenya. Vad som kan hända när man blir våldtagen och man är flicka och man blir utskickad hemifrån. Och det där måste ju vara en kvinnors, liksom, våld mot kvinnor måste ju vara extra, vad ska vi säga, en extra utsatt situation när kvinnor är på flykt och inte har ett hem och inte kan låsa om sig. Vad ser ni där?
Mm, så är det. I flyktingsituationer så är ju kvinnor och barn de som är allra mest utsatta och riskerar ofta övergrepp tyvärr. Och vi kan också se att det gäller ju fattigdom överhuvudtaget och många människor som flyr är ju väldigt fattiga. Man kan också tvingas ta till, så att säga, negativa strategier för att överleva. Det vill säga kanske ha sex för att få mat eller lite pengar. I Afghanistan ser vi ju nu hjärtskärande exempel på familjer som säljer sina småflickor och gifter bort dem med äldre män för att de inte har... De kan inte ge sina familjer mat. Det finns inte mat. Alltså halva Afghanistan hungrar och är undernärda. Det är ett akut behov av hjälp.
Mm. Akut kris. Du, en viktig grej också, viktig hälsofråga i flyktsituationer är ju tillgång på rent vatten. Man tvingas ofta fly liksom dit man kan och så kommer väldigt många människor dit. Du pratade om skogsskövling tidigare. Vad gör UNHCR när det gäller vattenfrågan?
Dels handlar det ju om att hitta och alltså skapa sätt för att rena vatten. Och sen borra brunnar. Att försöka mobilisera resurser så att man har råd att borra brunnar, det är väldigt viktigt. Annars så kommer ju vatten, levereras vatten med lastbil. Tankbilar. Och det är ju väldigt miljöbelastande i sig. Och dyrt. Mm. Så det är en viktig fråga. Absolut. Mm. UNHCR har också ett samarbete med ett svenskt företag. En innovation som heter Solvatten. Vi samarbetar bland annat med dem i Uganda. Där man kan... De levererar dunkar. En sorts smarta dunkar. Som man kan fylla med vilket vatten som helst. Och så ställer man dem bara i solen. Så blir vattnet rent och varmt.
Sverige för UNHCR har haft kampanjer där man har nyckeln som symbol för flyktingen. Varför är nyckeln en så bra symbol, Åsa?
Vi tycker att nyckeln symboliserar hoppet om ett hem. Människor som flyr tvingas ofta hastigt lämna sina hem. Och vi har märkt och vi vet att många flyktingar, de sparar sina hemnycklar i det längsta. När vi skulle göra den här kampanjen så frågade vi olika flyktingar om de hade kvar sina nycklar. Många av dem hade de till och med i fickan. Det är en sån viktig symbol för både för hoppet om ett hem men också för hoppet om att kunna återvända en dag till det gamla hemmet.
Mm, och det gamla livet. Du, vi har pratat om flyktingar idag kring Afghanistan. Vi har pratat om Burma, Venezuela, Demokratiska republiken, Kongo, Syrien och så vidare. Och alla de här är ju länder som, det kan jag säga, som har väldigt svåra regimer, diktaturer eller förtryckande. Jag vet att UNHCR måste vara opartiskt, men du som gammal journalist, vad tänker du om flyktingar och balansen mellan demokrati och diktatur?
Ja, det är ju svårt att komma på ett demokratiskt land där det har blivit en flyktingsituation. Om det inte är ett land förstås som har blivit angripet. Mm. Det finns ju risk för att vi hamnar snart i en stor flyktingkatastrof i Europa ifall Ryssland skulle angripa Ukraina.
Mm. Och ifall det händer, vi spelar in det här den 16 februari, då världen liksom är i spänning lite grann kring det här stora invasionshotet som är kring Ukraina. Vad ser ni framför er kan hända om det blir ett sånt här överfall?
Det finns absolut en risk för miljontals flyktingar som försöker ta sig till Europa. För det, så blir det när det blir krig.
Mm. Människor som flyr för sina liv,
ja.
Vad kommer ni kunna göra då?
Det kommer ju handla om EUs, framförallt kanske EUs vilja att hjälpa de människorna i så fall. UNHCR kan ju inte bestämma att ett land ska ta emot flyktingar. Men UNHCR är ju väldigt... Alltså arbetar väldigt aktivt med påverkansarbete förstås och att säkra rätten till asyl, rätten att få sin asylskäl prövade, det har man alltid. Alla människor har inte rätt att få asyl, men alla människor som begär det har faktiskt rätt att få sina skäl prövade, det är en mänsklig rättighet. Och i konfliktsituationer, i krig, det är ju en sån situation där människor kan behöva åtminstone tillfälligt skydd.
Om man nu har lyssnat på det här och känner att man vill stödja människor på flykt i Afghanistan eller någon annanstans. Ni har ett väldigt fint projekt i Uganda också. Hur lär man sig mer om Sverige för UNHCR? Var kan man hitta information?
Man kan besöka vår hemsida, sverigeforunhcr.se. Jag skulle verkligen rekommendera att man följer oss i sociala medier. För där får man se dagligen olika saker som händer i världen och som pågår. Jag skulle ju naturligtvis också önska att fler vill bli månadsgivare till oss. Det är så otroligt viktigt med tanke på att UNHCRs arbete är så långsiktigt. Och jag skulle också vilja påpeka det att UNHCR får bara 1% av sin budget från FN. Resten måste alltså samlas in i form av frivilliga bidrag varje år från stater och från privat sektor. Och när året är slut brukar UNHCR ha fått in ungefär hälften av de resurser man bedömde behövdes. Och ändå har man det här hårda mandatet och kan inte lämna någon i sticket. Så varje gåva gör verkligen en enorm skillnad på marginalen. För det saknas hälften av resurserna i världen. Och därför är ju långsiktigt stöd som månadsgivande fantastiskt. Men man kan också ge en tillfällig gåva. Bara 300 kronor kan räcka till varma filtar till en hel familj på flykt i Afghanistan till exempel.
Åsa, varmt tack för att du ville dela med dig av detta och lycka till med det viktiga arbetet.
Tack så bra.
Nästan alla flyktingar bär med sig sin husnyckel. Hoppet finns kvar att få återvända till det hem man tvingades lämna och som man älskade. Vill du stödja UNHCRs arbete på sikt? Bli gärna månadsgivare. Tack för ditt stöd för Ukrainas folk.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Ja, Karina, det är ju mycket att ta in, liksom världens samlade utmaningar här på något sätt.
Ja, det är ju lätt att man kan känna sig hjälplös, men man får ju inte fastna i det. Det gäller ju att hitta vad man kan göra, alltså någon liten större insats som var och en kan bidra med. Mm. Och då får man försöka vända och vrida på det, tror jag. Men att bara sätta på sig solglasögonen och hålla för öronen, det hjälper ju inte.
Nej, det gör ju inte det. Och jag tänker också på det som Åsa berättade här om de kvinnliga hjälparbetarna i Afghanistan som har så svårt att gå ut eftersom de måste vara klädda på vissa sätt och sådär. Och då låter det som de inte kan göra något, men de gör jättemycket och det är en jättestor satsning på kvinnor. Så att det finns också så oerhört många människor som är igång och försöker lösa saker.
Det gör det ju verkligen. Och när jag jobbade med Läkarmissionen så kunde jag verkligen se det på plats. Vilka de otroliga projekt de har, tror jag, likt UNHCR, att man liksom har verkligen hittat dedikerade personer på plats, att man liksom får direkt rapporter nästan och ser hur det gör skillnad.
Mm.
Och det viktiga, tror jag, att vi måste vidga vårt perspektiv. Ja. Man kan inte göra det varje dag jämt, för man har ju perioder då man kanske har fullt upp i sitt eget liv. Men om vi på något vis kan hjälpa till så som du har gjort nu med din resa i
Kenya. Ja, eller bara Kenya. Låta människorna få berätta.
Alltså, och berätta. Mm. Det är ju det. Storytellingens storytellingens kraft.
Ja, liksom. Storytellingens kraft, ja. Och jag tycker också det är otroligt viktigt att liksom, de här länderna vill ju ingenting hellre än att så att säga klara sig själva.
Mm.
Så att hjälpa till med att bygga, för det är lätt att vilja stödja de här små initiativen och jag är där med hela mitt hjärta. Men vi måste också via de här större forumen där vi är med och jobbar, via FN och EU och Världsbanken, stödja de institutioner som gör att länder kan bygga upp sjukvårdssystem, skolgång för flickor och så vidare.
Större förändringar.
Ja, och verka för demokrati i världen. Mm. Det börjar jag ju tänka på. Det slår ju mig när jag pratar med Åsa här. Som hon säger, det finns inte ett enda demokratiskt land som har skapat stora flyktingströmmar.
Nej.
Folk flyr från diktaturer som trycker ner dem i skiten. Så att jag börjar fundera på om vi skulle liksom behöva skapa en världsallians för världens demokratier.
Mm.
För FN, man måste komma ihåg att FN är väldigt fint på många sätt, men i FN har Nordkorea lika stor röst som Sverige.
Kusligt.
Ja, men det är ju så FN är uppbyggt. Det är ju bra att det finns ett sånt forum där alla får vara med. Även de länder som inte fungerar demokratiskt. Men det kanske behövs något annat också.
Mm. Och sen det Åsa också säger, att det är ju väldigt ofta kvinnor och barn som lider.
Absolut.
I större utsträckning. Även män såklart. Men att det är så. Det finns inga skyddsnät.
Finns liksom. Ingenting.
Nej.
Finns ingenting. Och jag tycker också det är spännande med de här svenska och finska forskarna som har dragit igång och börjat titta på hur AI nu ska kunna hjälpa till med cancerdiagnostik som billigare sätt att diagnostisera. Och där kan vi också bidra via vår forskningsbudget och via Sida, att Sida är med och finansierar just global hälsa.
Mm.
Så det finns många vägar där. Och jag menar, världsfattigdomen går ner och det är på något sätt på sikt. Och vi var också en gång ett sånt land där det inte fanns någonting. Så vi ska också vara rädda om allt det som har byggt vårt land starkare, även om det inte är perfekt.
Mm.
Ja, det här är ett ämne att komma tillbaka till. Om du har funderingar, om du har sett saker, tankar, dela gärna med dig till oss via vår mail som är
Vår mailadress är halsorevolutionenpodcast@gmail.com och det går också jättebra att kontakta oss via Instagram där vi heter halsorevolutionen_podcast.
Var rädd om dig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.